Hallå?
Hallå ja! Lyssnar du i Sveriges Radio Play? Jättebra! Lyssnar du däremot någon annanstans så kommer du missa resten av veckans poddavsnitt, för de släpps nämligen bara i appen Sveriges Radio Play.
Jaha ja!
Nu är dagen kommen, nu är dagen här.
Semestern den är över och det känns ju så där.
Lite grann men ändå så kär. God morgon Linnea Wikblad och välkommen tillbaka till jobbet!
Yay! Vad kul att se er alla och även er där hemma naturligtvis. God morgon säger jag.
Efter 19 veckors frånvaro så är jag tillbaka i studion.
Bara 6 veckor i år.
Hur har du råd att vara borta ett helt kvartal?
Jag ägnar mig åt mycket shady business.
Ja, det är second hand. Man
på
drar
sidan.
In. Ja, det är på sidan, ja. Just
det är på sidan, ja.
Inte nog med att det är billigare att köpa second hand, utan du säljer också av second hand-grejer. Mm. Då kan man ta långledigt.
Ja.
Välkommen tillbaka.
Tack!
Babs är här också.
Jag vet! Det blev så kärt återseende på alla håll och kanter. Ja. Upp och ner och ut och in och i alla hål.
Hur känns det för dig, Babs, hos Elinéa? Alltså, bryr du dig nämnvärt ens?
Nej.
Nej, det är visst är det så.
Nej, men nu känns det som att det börjar på riktigt.
Ja, nu är det på allvar här. Ja.
Nu fattar jag att förra veckan ändå var något av en mjukstart.
Ja, det var det verkligen. Det var inte...
Nej, det var ingen som lyssnade.
Nej, det var ingen som lyssnade.
P3, Sveriges Radio.
Det är inte bara första dagen som hon är tillbaka från den livslånga semester hon har varit på. Utan det är också så att hon är nominerad till årets programledare.
På Kristallen?
Ja.
Men är jag det?
Är du, eller, jag vet inte, jag har uppfattat det som det på din story.
Ja, jag med.
Eller har jag dragit för några slutsatser?
Jag repostade.
Vad för något? Ja, men att
projektledaren för Musikhjälpen lade upp att man kunde rösta på mig i Kristallen.
Då måste du väl vara det?
Är det då? Det är inte så att man röstar så de kan bli nominerade.
Ja, så kan det i och för sig också vara.
Kan vara så.
Men nominerade ju också... Ja, nominerade är det ju vilket fall som helst. Okej, du menar på att man kan rösta så att du blir nominerad?
Jag vet inte om det är någon sorts... jag har lite för dålig insikt i det här.
Ja, men grattis.
Tack till någonting av det.
Grattis till att du har nämnts i de sammanhangen.
Grattis till att det går att rösta på mig i Kristallen för någonting.
Ja, precis. Och det där måste vi ju få till. Det måste ju vara årets programledare. Vad skulle det annars kunna vara?
Men,
årets medarbetare? Eller
det var i Duo-appen.
Ja, och då måste du ju kunna... Alltså, varför skulle du annars kunna...
Har jag Duo-appen? Jo, det har jag. Nu ska vi se. Rösta på dina SVT-favoriter. Kvinnliga programledare. Ja, det är ju alltså 75 personer här.
Alltså, är det 75 eller menar du på att det bara är väldigt många?
Och jag har inte en chans, tyvärr.
Okej.
Okay. Här kommer några namn. Pernilla Månsson Colt, Trädgårdstider.
Kört. Det är kört.
Pernilla Wahlgren, Allsång på Skansen. Kattis Ahlström, Arving Okänd. Jessica Jedin, Babel. Gina Dirawi, Melodifestivalen. Carina Bergfeldt. Camilla Kvartoft, Sverige Live. Ann Lundberg, Antikrunda. Alltså, nej, men det är liksom kört, så vi stänker om det idag.
Ja, det är tråkigt.
Men jag tar en liten röst på mig själv där.
Ja, du gör det.
Du har röstat.
Ja, du har Duo-appen.
Tydligen.
Ja. Ja, i och för sig, det kanske används i Musikhjälpen.
Ja, men inte av mig.
Nej, såklart. Nej. Jag tycker det är bökigt så här att första dagen efter semestern, första veckan eller någonting sånt där, när man ska på något sätt försöka, när de här frågorna kommer om vad man har gjort för någonting, då tycker jag det är svårt. Jag kan inte komma ihåg någonting, utan det där måste komma successivt till mig.
Mm.
Själv då?
Jo.
Har du liksom förberett en sån bra summering?
Nej,
en bra hiss pitch liksom?
Alltså problemet är att problemet är att jag har samma problem som du.
Mm.
Men jag vet också att allting som jag har gjort under den här sommaren är svårt
ointressant
för dig. Och
för
många,
mig?
Mest okay. För dig. Men
har du varit i skärgården?
En vecka.
Badat med hund?
Nej, han är med sig, men han vill mest gå i lite.
Jag såg det.
Ja. Nej, jag har så jag frågade Thomas här, toppen och botten vill jag ha på sommaren.
Toppen och botten.
Alltså av dig. Du vet så här, vad var bäst och vad var sämst från din sommar.
Ja.
Och om jag ska tänka så själv, vad var bäst? Så är det nu att jag kan elda upp mitt bajs. Elda upp min skit så det bara blir lite aska kvar som jag kan sprida ut under vinbärsbusken. Jag kommer aldrig mer behöva bära tunna som luktar gammal prutt.
Och sen, fast samtidigt sen äta bajs vinbär.
Ja, men om man kan göra bajsvinbärssylt på och sen så kanske sälja det utan att säga till någon var det kommer ifrån. Men alltså jag vet och kan njuta av att de äter mitt bajs.
Vad tror du att grödorna du stoppar i dig har fått sin näring ifrån?
Jo, men jag tror jag att inte det är längre människobajs. Ifrån.
Det är inte människobajs men bara liksom tre apor och stillnockt rester i.
Vad pratar de?
Ja, men alltså, för man ska ju inte gödsla alltså, mat med människogödsel.
Nej, nej, nej.
För att människor har en massa tungmetaller och aha. läkemedel och ja, gifter ja, ja, ja. Och skit ja. I sin
ja, just det.
Träck.
Ja, okej. Okay. Ja.
Så man ska ta häst, ko eller höns.
Ja, just det, just det.
Men jag tänker att om det är uppeldat, mm. då är
då ska det vara lugnt.
Då är det launa.
Men det finns också lite oro bajs. Att det är så nära ditt bajs.
P3, Sveriges Radio.
Nu drar vi igång igen, 11 månader kvar till nästa semester. Njut av. Ja, nej men, oh, jag har sett det klippet. Det har jag gjort.
När Amy Poehler och Will Ferrell pratar om svenska män.
Ja, precis.
Det hade ju varit klädsamt att spela upp det nu då, när vi pratar om det.
Ja, precis. Ja, absolut.
Vad är det för handväska?
Ursäkta?
Har du börjat med handväska?
Nej, det är ingen handväska.
Nähä.
Håll jag den i handen.
Är det en a purse?
Nej, det är ingen purse. Så pratar du om.
Jag har aldrig sett dig med en liten.
Det här är
handväska.
En man bag.
Viktigt.
Ja. A bag form. For men.
Märklig form på den.
Nå, jag vet inte om det är det. Jag tror att det är en väldigt bra form för män. Mm.
Där kan ja. Du ha din goda juice och din salva för att inte bli fnasig.
Vad heter det? Tena man.
Tena for men. Stöter man på jätteofta på loppis.
Jaså?
Herrblöjor.
Herrblöjor? På loppis?
Ja.
Varför skulle man köpa det på loppis?
Billigare.
Ja, jo. Det är det väl,
nej, men det är väl folk som så här, dödsbon vet?
Ja, ja, ja.
Och så bara rakt in. Finns ja, det där det. David kan du gå och plocka på dig mycket ja, billigare.
Det. Här kan du köpa lite blöjor som man inte hann använda. Lite billigare. Ja, så här lät det i alla fall när
får jag bara, lite bakgrund då.
Ja, Will Ferrell och Amy Poehler.
Det här kanske alla vet, men båda de två enormt stora amerikanska komiker.
Ja.
Enormt stora.
Båda
de två
koppling.
Har ju svensk koppling. För att Will Ferrell är ju gift med en svenska och de har ju hus här i Mariefred eller vad fan det nu är. Och Amy Poehlers brorsa, Greg Poehler, bor i Sverige, frågetecken? Bodde?
Ja, men jag tror att han bor i Sverige fortfarande. Men han var ju, och, eller är, gift med en svenska.
Ja, och han är väl också komiker.
Han hade ju det här tv-programmet, Welcome to Sweden, tror jag det hette.
Möjligt att det hette något annat, minns inte.
Men
exakt, de har båda koppling till Sverige. Och det är, jag brukar ju, så fort Alexander Skarsgård ska sjunga Små grodorna i liksom late night så vill man ju skjuta sig själv i ögat. Mm. Men det här tyckte jag ändå var...
Lite kul.
Här mös jag.
Ja, så. Ska vi lyssna?
Aren't funny is not true.
Agree.
They are very sly, dry sense of humor.
Yes.
And as you know very well, and your brother knows, can be also be though... unintentionally direct.
Yeah. Very well, direct. I think intentionally.
Intentionally.
Direct. Yeah.
But they don't, but it's just
inte det klippet.
It's just a matter of fact. No, I'm just telling you.
Ja, det kanske nej, det är det var inte det klippet. Det var inte det klippet.
Det är förmodligen den passagen, för så mycket kan de inte prata om Sverige.
Här.
The other thing
Please.
That's really annoying about the Swedes.
Yeah.
And I'm sure Greg has encountered this, but the men all can either are gourmet cooks, can build a table.
They're insane.
Can repair the tire on your car.
Yeah.
The dishwasher's broken. Let us take a look. Well, the Flomin valve is not working.
Yes.
And take it apart.
Yes.
Put it, like,
Joran can fix it.
They can do everything.
Yes.
They can do everything.
And they're so tall and buff and they're very, and also home a lot.
Yeah.
They're just like, they're pretty, yeah.
And like, I sewed the button back on my shirt. I'm like, I can't sew a button. I should be able to. I'm 58. I should know how to sew a button. You would think?
Yeah.
No. Right?
Yeah. But they're like, Matthias, we'll do it for you.
Let us do it. Or if you start to do it, they're also very precise. So if you start to, I'll do it. Like, let me do it. I don't want you to wreck it. That's okay. I'll do it. Code for it. You're going to break it.
Mattias can do it for you.
Ja, precis.
Jorel can fix the dishwasher.
Men det här med lite hemmablind, eftersom man tar det för givet och inte ser det här. För att det märker man liksom så här att folk är i stort sett, eller vet du, vi fortsätter alldeles strax.
P3, Sveriges Radio.
Vi glömmer hur all around den svenska mannen är. Han kan faktiskt fixa allting. Och det kommer ju från en lång tradition av att inte be om hjälp.
Exakt.
Och det är det handlar om. Vi kommer från en kultur där vi inte vill prata med någon, vi vill inte be någon om hjälp, för vi vill inte vara skyldig någon någonting. Var man reder sig själv.
Yeah.
Det är därför vi har IKEA. Yeah. Det är att vi började liksom som först i världen med att sälja saker som man är tvungen att fixa själv.
Att bygga möbeln själv.
Ja, för att till exempel, det har man märkt när man åker utomlands, så här, det är ingen som gör någonting själv. Alltså, jag är ju uppvuxen med att liksom, man har tapetserat bort alla kvadratmeter i min lägenhet eller målat om eller någonting sånt där. Tapetserat så pass mycket så att liksom, det har gått från en 100 kvadratmeters lägenhet till en kanske 91.
Alltså. Av lager av medaljongtapet.
Ja, men det gör man inte runt om i världen överallt. Man beställer en hantverkare som där, gör det åt en.
Det där upplever jag att, alltså lite som att man kan vara en sån, alltså typ den första i sin familj eller släkt som har typ eftergymnasial utbildning.
Ja.
Alltså du vet, den typen av grej. Så här. Jag upplever att jag är den i min släkt. För jag lyfter inte en skruvdragare.
Nej, men det är väl samma. Alltså, så här,
jag lyfter inte, alltså, så här, tanken på att ta fram slippapper och byta om.
Usch. Ja, men då handlar det ju om ork. Jag orkar ju inte heller, men jag märker ju att jag har ju genetiskt i mig.
Ja.
Jag kan ju fixa allting.
Ja.
Och jag har ju gjort det när jag hade ork och inte hade råd.
Ja, nej, men jag kan också säga, fan vad den här stolen var julrig.
Ja.
Precis. Det är inget problem.
Nej.
Men däremot så kommer jag inte kitta om mina fönster.
Nej.
Jag kommer ringa måleriservice och det kommer kosta 1 miljard kronor. Men jag kommer göra det.
Ja.
Och jag upplever ändå att det finns en känsla i min familj som är så här: fan vad smart.
Ja.
Att man kan ringa någon.
Men de skulle inte göra det,
aldrig,
för det är aldrig någonsin.
Aldrig någonsin.
Nej, man ringer inte telefonsamtal och säger att kan du fixa min julriga stol?
Och en spelning på Taco Bar är också en spelning.
Så är det.
Men det finns ju andra tacokedjor.
Jag har uppträtt på en sån tacorestaurangskällare.
Är det så?
I Nueva York.
Wow.
Nueva York!
Jag tycker det är obegripligt att den där restaurangkedjan finns kvar.
Asså?
Alltså, nej, men, back in the day då var tacos bara en sak. Och det var liksom hårda skal, köttfärssås, rivenost, majs. Alltså så, det var det var. Idag har ju svensken blivit liksom doktor emeritus, professor i
det
taco.
Ska vara liksom koriander.
Nej, men det ska vara lite så, jag gör min egen mole. Alltså du vet, jag rostar poblanos på öppen låga i 7 timmar.
Alltså det är få kök som vet du det, står sig efter svensken har fått tag på det. Alltså så här, tacos i Sverige är ju det godare än någon annanstans.
Någon annanstans.
Ja,
det är det godaste som finns. Jag bara undrar vem du ska fortsätta bara. Jag bara undrar vem kunden är som bara, ja, jag vill gå och betala pengar för köttfärssås, majs och rivenost i ett sånt tacoskal.
Det är jag och min kille och våra barn.
Och det är ditt Sverige.
Och jag.
Okej, okay, fair enough. Ja. Fortsätt.
I alla fall så ska vi reda i det här fröken snuskdebaclet som blossat upp under helgen. Och där självaste kulturminister nu har gett sig in. Och det handlar alltså om epadunksdrottningen fröken Snusk som var bokad till självaste Kaloskardagarna.
Och nu pratar vi fröken Snusk, inte Felicia.
Exakt, så det är den nya fröken.
Yeah.
Och det här är alltså en sån stor stadsfestival som håller på en hel helg och det är liksom churros på torget och livemusik och allt sånt där. Men plötsligt så ställdes fröken Snusk spelning in med hänvisning till att festivalen är politiskt obunden. För grejen är då att fröken Snusk också ska uppträda med Jimmy Åkessons dansband Åkessons i Göteborg nu i veckan.
Har han ett dansband också?
Tydligen. Mm. Det är en del av hans valkampanj. Mm. Men då säger festivalens projektledare till Smålandsposten att det här samarbetet med Jimmy Åkesson låg för nära i tiden för att festivalen kanalen skulle kunna värna sitt politiska oberoende. Och det är då själva avbokningen som har fått flera moderater, både lokalt och på riksnivå, att reagera. En av dem är Växjö-moderaten Pernilla Tornéus som säger till Expressen att hon reagerar jättestarkt på det här och tycker det är märkligt med tanke på att en annan artist som ska uppträda på Karl-Oskar-dagarna också var med på sossarnas första majfirande i år. Och även riksdagsledamoten Oliver Rosengren, också moderat, undrar på X om Molly Hammar och E-Type är portade från Växjö efter att ha uppträtt för Magdalena Andersson respektive haft samröre med Moderaterna. Alltså, ni vet, E-Types och Kristerssons umgås ju privat och så. Och Pernilla Tornéus tror inte att festivalen hade agerat så här om det hade handlat om något annat parti än just Sverigedemokraterna. Och lite liknande låter det från Jimmy Åkesson själv på X. Han skriver lite så här ironiskt att det naturligtvis var en slump, att det råkar handla om SD och att festivaljöken i Växjö lyckats göra en oberoende stadsfestival tydligt politisk genom att göra så här. Men festivalens projektledare slår tillbaka mot det här och skriver till Smålandsposten att det i det här fallet handlade om just tajmingen. Att de inte har några synpunkter på artisters historiska bokningar utan att det här beslutet enbart grundar sig på att artisten i fråga i direkt anslutning till festivalen enligt honom blivit en integrerad del av en pågående partipolitisk valkampanj. Och då syftar han dels på att det tagits fram affischer inför den här spelningen, bland annat en där Jimmy Åkesson och Fröken Snusk rider tillsammans på en dalahäst iklädda varsin folkdräkt. Sen har ju som sagt då kulturministern också gett sig in i den här debatten och hon påpekar att festivaler och kommuner såklart gör sina egna avvägningar, men hon menar på att det finns en risk att artister blir rädda för att uttrycka sig politiskt eller ta på sig vissa uppdrag då för att man riskerar att bli avbokad. Dock så blir det alltså då en spelning i Växjö samma dag som det var tänkt från början på en taco-restaurang i stan som rymmer 150 pers. Och det går att jämföra då med när The Ark spelade inför 15 000 pers på Karl-Oskar-dagarna 2022. Och fröken själv har inte sagt något, men hennes producent Rasmus Gossi skriver på Insta att det har varit några galna dagar så att det känns extra kul att de fortfarande får träffa Växjö-publiken.
Ett gig är ändå ett gig.
Ja.
Det är det som vi tar med oss härifrån.
Även om det är köttfärssås och riven ost.
Ja.
Så är det ett gig.
Så är det ett gig.
P3, Sveriges Radio.
Efter mer än 40 år av konflikt mellan, mellan Turkiet och den kurdiska PKK-rörelsen har den turkiska regeringen nu lagt fram ett lagförslag som beskrivs som ett viktigt steg i fredsprocessen. Här för att hjälpa oss förstå vad det handlar om är chef för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Vi pratar ju såklart om ingen mindre än Paul Levin!
Kul att se dig igen.
Ja, verkligen. Det är tackar. Också första dagen på efter semestern, eller?
Ja, precis.
Aha, vad har du ägnat åt?
Vad har jag gjort?
Turkietresor.
Jag har satt in nymålade fönster på sommarstugan på Gotland.
Det är sånt här vi håller på med, vi människor.
Ja.
Och det är väl härligt. Det här lagförslaget då, som beskrivs som ett viktigt steg i fredsprocessen mellan Turkiet och PKK, vad handlar det om?
Det handlar om att PKK förra året sa att de la ner vapnen och avvecklade hela PKK. Och nu är det liksom den turkiska statens svar på det här. Och det handlar om hur ska de här krigarna, det handlar om tusentals krigare som är till exempel i de irakiska bergen, hur ska de kunna återgå till samhället? Så det är en lag som dels möjliggör för dem att återvända, också många flyktingar som anklagats för terrorsamröre med PKK som befinner sig i Europa och ett antal tusentals människor som sitter fängslade, kurder som sitter fängslade i Turkiet som skulle kunna återgå till samhället.
Får jag bara, kan man få en mening för dummies vad PKK är?
PKK är en terrorstämplad gerillarörelse som kämpar för kurdernas liksom, rättigheter kan man väl säga. För många kurder så är det en frihetsrörelse, för många turkar så är det en terrorstämplad.
Det här stödet då för det här förslaget, hur har det sett ut?
I parlamentet såg det bra ut. Den hade många signaturer, 360 signaturer, vilket räcker. Och i, jag tror att det var i fredags eller kanske till och med lördags, så gick den igenom den parlamentariska kommittén i parlamentet. Så det var 6 partier som signerade den här lagen. Men den har ännu inte antagits. Den har bara gått igenom ett första steg, så att säga.
Vad är incitamenten till att de förra året då, citat, liksom lägger ner vapnen och typ lägger ner sin verksamhet? Varför gör PKK det?
Jättebra fråga. PKK är, de är inte helt besegrade, men typ nästan. De har väldigt svårt att verka i Turkiet. Den turkiska militären har rustat upp de senaste åren med väldigt avancerad teknologisk utrustning. De har drönare som gör att det är väldigt svårt för dem att gömma sig i de turkiska bergen. Så därför har de dragit sig tillbaka. I princip gömmer de sig i grottor i irakiska Kurdistan. Så för dem, och så är det också så att PKK har varit den starkaste aktören som har drivit den kurdiska saken, så att säga. Men det finns ett politiskt parti också som är lite löst knutet till PKK och som har varit väldigt framgångsrika. Så jag tror att många kurder idag, framförallt de som är politiskt aktiva, de ser nästan PKK som något slags en boja om foten istället. I och med att de finns och är terrorstämplade, så är risken att om man engagerar sig politiskt för kurdernas sak bara att man blir terrorstämplad. Så då är det bättre att avveckla PKK som inte längre kan driva kampen vidare och föra den politiska kampen med politiska medel istället.
PKK-ledaren då, Abdullah Öcalan, har ju uttalat sig om det här. Vad säger han?
Han är ju drivande i det här. Han har suttit fängslad sedan 1999 på en ö där de först byggde ett fängelse bara för honom. Nu har han några kompisar där också. Men han är den som har förhandlat med den turkiska regeringen. Så han är en viktig aktör och han är den som uppmanade PKK att lägga ner vapen. Det gjorde han i februari förra året och uppmanade PKK att lösas upp som organisation. Så det här pro-kurdiska partiet i parlamentet, de skickar en delegation till Öcalan som förhandlar och sen så pratar de med den turkiska staten. Ibland så har han direkta förhandlingar också. Och sen skickar de ytterligare delegationer till Kandilbergen i irakiska Kurdistan där den militära nuvarande ledningen sitter. Så det har varit liksom ett komplicerat spel, men han är en tung röst.
Vi ska fortsätta prata om det här, men man undrar ju så här, kan man vara 100% säker på att det är så här det kommer gå till nu framöver? Eller är det bara en strategi från PKK? Spela med.
Eller från den turkiska staten.
Eller från turkiska, ja.
Det är en jättebra fråga.
P3, Sveriges Radio.
Vi pratar då om det här lagförslaget som turkiska regeringen nu lagt fram om angående PKK. Och det anses vara ett viktigt steg i den här fredsprocessen då. Jag undrar, varför just nu och varför är det här en stor grej? Eller är det en stor grej?
Det är en potentiellt sett faktiskt jättestor grej om det nu implementeras. Jag läste precis nu när jag kom in här att en av de kurdiska politikerna beräknar att det kan handla om 4000 ungefär personer som sitter fängslade bara. Sen har det personer som kan komma tillbaka från Europa, från irakiska Kurdistan och så vidare. Så det är väldigt många som berörs. Och det här handlar liksom om ett steg i att avsluta den väpnade konflikten som Turkiet har liksom dragits med i över 40 år, sedan 1984. Och det är 40 000, kanske 50 000 människor som har dött på grund av det här. Så om det hjälper till att avsluta konflikten så är det ett stort steg.
Men du säger det så här, folk som sitter inne kanske släpps. Folk som är på flykt kanske kan komma tillbaka. Ja. Men är det så att det råder liksom fullständig amnesti? Eller gäller det här alla? Eller går det någon gräns någonstans? För Öcalan sitter ju kvar där han sitter.
Ni ställer alltid så bra frågor, måste jag bara säga, när jag kommer hit. Det är slående. Jättebra fråga.
Jag tycker vi landar lite.
Ta in det
lite. Så kan vi försöka sätta en minnesflagga där vid frågan. Och sen så kan vi komma tillbaka.
Han är ändå vid Stockholms universitet.
Ja, inte på. Men snart så kanske han är på.
Är inte ni vid P3?
Vi är precis i. Ja.
Nej, men jo, det är så att man har vissa gränser. Så till exempel ingen, det gäller bara de som har dömts för eller åtalats för någonting efter 2005, så ungefär 20 år sedan. Och sen handlar det om att det gäller inte människor som har begått mord i PKKs namn och så vidare. Och sen är det också en viss tidsgräns. Vad som händer är att domarna avskrivs inte eller åtalen avskrivs inte, utan utan istället så skjuts de upp typ 10 år, eller lite olika gränser för hur allvarliga brott det är. Och om man under de åren begår ett till brott, då
tas det upp igen.
Exakt, precis.
Så det finns vissa gränser. Villkorligt frigiven typ.
Ungefär så, precis. Och sen säger också den turkiska staten att det här är absolut inte en amnesti, för amnesti är väldigt liksom smutsigt. Och det, jag som har följt Turkiet och den här frågan, den är så otroligt känslig. Och hatet mot PKK bland de flesta turkar är så djupt. Så jag har svårt att se att det här funkar politiskt, men uppenbarligen så gör det.
Måste bara fråga då, är det så här att det här är... För det finns ju många som kanske anser att det är många som bara så blivit felaktigt fängslade för att de har varit associerade med.
Och så är det också.
Att det är de vi pratar om kanske skulle liksom få gå under den här 5-10-årsperioden som villkorligt frigivna. Ja, och att det är liksom ett lite... Det är alla.
Det är de som har blivit liksom anklagade för associering med PKK felaktigt, och det är de som har stridit för PKK korrekt. Så att, jag menar, det finns ju både de som
men stridit för, anser inte det vara mord?
Ja,
men
om man dömts för mord då omfattar inte dem. Men om de har hjälpt till att finansiera, om de har begått andra brott och så vidare, då gäller de. Jag svarade inte på en av Linneas fråga.
Jag ställde två i samma.
Och jag svarade bara på en andra. Och jag är så väldigt stolt över mig själv att jag kommer ihåg den första frågan.
Det var väldigt
frågan.
Snyggt av dig. Alltså men, frågan var, varför just nu? Alltså det här var ju förra året eller var, som de lade ner vapnen, eller?
Ja, precis.
Varför nu?
I juli hade man en ceremoni där man brände några vapen lite symboliskt sådär. Det har att göra med två saker. Det har att göra med internationell politik och nationell politik. Ni kommer ihåg de här fruktansvärda terrorattackerna 7 oktober där liksom, jag tror att över 1000 israeler dödades av Hamas, och så svarade Israel med att attackera Gaza oerhört brutalt, och också slog till med, jag tror, sex andra länder runt om i regionen, eller fem. Det här gjorde att man från turkiskt håll blev väldigt orolig. Man var rädd för att om man inte löste den här konflikten, då skulle Israel kunna använda PKK som en slags proxyaktör för att försvaga Turkiet. Så man sa, okej, nu måste vi försöka lösa den här konflikten en gång för alla, så vi är mindre sårbara. Så det tror jag är en av förklaringarna till varför man initierade den här processen.
Ska vi ta den andra förklaringen efter låten, David?
P3, Sveriges Radio.
Första skälet, anledningen till att det hålls just nu, det här lagförslaget från Turkiets håll, var det som du precis sa. Nyvakna får spola tillbaks. Och sen var det en annan anledning.
Det här funkar ganska bra för Erdogan politiskt. Han har liksom tappat lite grann väljarstöd och har svårt att få igenom saker. Han samarbetar med ett ultranationalistiskt turkiskt parti, och det räcker liksom inte. Han har varit nära att förlora de senaste valen, förlorade stort i lokalvalen. Så det här är ett sätt att både splittra oppositionen och få stöd av kurdiska väljare. Och jag tror att han kommer att vilja driva igenom en grundlagsändring. Annars kan han inte sitta ytterligare en 5 års mandatperiod. Och om han gör det så behöver han också, då behöver han fler parlamentariker, och då kan han få stöd av de här kurderna.
Det här partiet, du säger så här, ja, men det är många kurder som kanske känner så här, okej, men den här PKK, det kan kännas lite som en boja från the past som kanske inte gynnar oss så mycket, som mer skapar konflikt. Nu har vi ett parti som det går någorlunda för, som vi kan liksom engagera oss demokratiskt istället och kanske få en förändring på det sättet. Hur bra går det för det partiet?
Det har gått lite upp och ner, men ett av deras största problem har varit att deras partiledare har fängslats. Så till exempel Selahattin Demirtas och Figen Yüksekdağ, de har så här delat en manlig och en kvinnlig partiledare, de har suttit fängslade sedan många år, och de skulle kunna släppas med det här.
Men jag bara tänker så här, vad tror du som Turkiet-kännare? Tror du att kurderna i långa loppet, att deras behov tillfredsställs av att bara det partiet finns?
Du liksom nu rotar i det verkligt svåra, för det är ju verkligen svårt. Det här är en otroligt känslig fråga för både turkar och kurder. Det finns någon sån här grundläggande rädsla bland många turkar för att det kurderna egentligen vill är att de är separatister, de vill ha ett eget land. Och den turkiska statens enhet är liksom otroligt viktig för turkar. Så att, och det här parlamentariska partiet, de får runt 10% kanske, eller något sånt där. De har varit uppe i 16, tror jag, vid något val som mest. Så det är ju inte tillräckligt i sig för att kunna driva igenom förändringar. Men de... nu tror jag att, som jag sa, så kommer det antagligen vara förhandlingar om en ny grundlag. Och då tror jag att man kommer att från kurdiskt håll kräva att det finns vissa lättnader i som skrivs in, till exempel då kurdiska som var förbjudet under ett antal år i Turkiet, att det skulle kunna skrivas in i grundlagen som ett turkiskt språk eller ett av de erkända språken i Turkiet.
Är det här liksom hallelujah moment, peace is coming? Vad känner man som expert? Är det här liksom wow, vi går mot en demokratisering?
Ja, men det är ju väldigt bra att den här väpnade konflikten som är så våldsam och som har skapat så mycket problem i Turkiet och även för många här i Sverige. Vi har massvis med kurdiska flyktingar till exempel som du och jag pratade om i pausen. Så det är jätteviktigt om det här faktiskt kan bidra till att den väpnade kampen liksom avslutas för gott, så är det väldigt positivt skulle jag säga. Men samtidigt så är det väldigt många alltså, problem framöver. Precis det som David tog upp, att kan man verkligen lita på att, okay, att den turkiska staten kommer att ge efter på vissa punkter, kommer kurderna få större rättigheter och så vidare. Det är ju högst osäkert.
Och så, vi får följa upp det och då får Paul Levin komma hit.
Paul Levin kommer ju följa det här med lupp, ja. Antar jag. Det är väl lite ditt jobb och så får du återkomma, för det här är inte över, känns det som.
P3, Sveriges Radio.
Jag har en väldigt inaktuell, lite större spaning från VM.
Ja, oj då. Ja, det var ett tag sedan nu.
Jag kollade lite ändå.
Gjorde du det? Ja, men det kommer jag ihåg att du gjorde. Du, alltså inte fastnade, men du liksom följde med hela... Du följde med på något sätt.
Ja, men det var lite kul. Ja. Jag tittade också på Norge-Frankrike-matchen med min franska liksom gudbarnsfamilj.
Ja, jag såg det. Det var ju också ett tag sedan.
Ja, det var jättekul.
Alltså det är lite som när det kommer ett demonstrationståg och sen ser man ändå på väg åt samma håll. Så man går liksom parallellt. Eller så här, ja, jag ska gå i... Ja, fast jag går ju med dem.
Ja, men det var också så himla härligt att fan vad folk är spyfärdiga på VM. Jag ska inte prata om fotboll så, men fan vad härligt det var att vara med några som liksom alltså aktivt hejade på det andra laget än Norge genuint. Mm. Inte bara för att så här, Norge, utan genuint vi ska ta dem. Mm. Men jag måste få lyfta en sak som jag tycker är så mysko. Känner du till instrumentet tvärflöjt?
Oja. Oh ja.
Mm. Kan du göra en lufttvärflöjt för mig en gång? Nej, men med händerna.
Med händerna?
Ja, men hur håller man en tvärflöjt? Bara visa mig.
Ja, så här.
Ja, exakt. Ja. Det där är fel. Och så där gör alla.
Vadå, en vanlig flöjt har man ju rakt fram.
Jo, men alla människor...
Som man stoppar den i munnen. Då.
Exakt så. Ja. En vanlig flöjt, ja. Mm. Nej, men alla som inte har spelat tvärflöjt...
Alla alltså?
Ja, alla. Gör på samma sätt när de ska härma tvärflöjt.
Ja, men vet du, jag förstår vad det här är på väg. Du ska sitta på dina höga Carl-Oskar Nilsson hästar. I och med att du har gått Alfred Nobels musikhögskola så har ni säkert varit så här, testa på alla instrument.
Nej. Nej. Det har vi inte. Däremot så spelade jag tvärflöjt i typ 12 år när jag var liten.
Har du gjort det?
Ja, hatade varenda sekund. Så jävla tråkigt var det. Men jag har spelat oerhört mycket tvärflöjt.
Varför har du gjort det?
Det är för att pappa spelar tvärflöjt.
Och
då så sa min mamma, det är det vackraste instrument som finns i hela världen, du måste också spela det. Aha. Och då började jag spela det och bara, det är tråkigt. Och hon bara, vet du älskling, du får sluta när du vill, men du kommer ångra ihjäl dig.
Ah, okay.
Och så vågade jag aldrig sluta, för jag var så rädd att jag skulle ångra ihjäl mig. Sluta den dag, har jag ångrat ihjäl mig? Nej, det sitter ju här.
Jag har aldrig hört någon säga så här, ligga på dödsbädden och bara, så här, jag ångrar verkligen att jag
inte
slutade med tvärflöjt.
Exakt.
För att alltså, det jag känner, det är bara så här, om jag gör någonting, då måste jag kunna se, och det är inte säkert att jag så här, strävar dit eller liksom satsar på det, men ändå så här, jag måste veta att det finns att det finns ett skikt där man kan bli typ alltså mega rik på det. Mm. Förstår du? Och det känns inte som att så här, tvärflöjt...
Jag kan ju spela Do the Hustle med pappa Pelle när vi är lite packade. Det är ju kul.
Ja.
Men i övrigt så har jag inte haft så mycket glädje av det. Nej. Skitsamma. Mm. Jag kastar ingen skugga över dig och alla andra som inte har spelat tvärflöjt, som när ni ska härma tvärflöjt så gör ni handsättningen fel. Det skiter jag i. Men Mbappé, som har gjort ett jävla nummer... Ja. Av att han är liksom, inte det hans typ målgest? Thomas, när gör han tvärflöjtsgrejen?
Jo, Under VM var det det.
Under VM så gjorde han liksom tvärflöjts, lufttvärflöjt.
Why?
Jag vet inte riktigt.
Vad är nästa? Så här, triangel?
För att han är gammal liksom tvärflöjtspelare. Och han gör ju fel! Han gör ju tvärflöjtshandfattningen som en noob.
Okay.
När han ska visa tvärflöjt. Ja. Det stör mig som ultratönt.
Ja.
Att han gör det.
Ja, men för lekmän så räcker med att om man ska härma tvärflöjt att man bara har en flöjt på tvären.
Ja.
Att man påvisar det. Handsättningen, fattningen, ja. Det är skitsamma.
Det förstår jag.
Alltså, jag kan hålla så med knutna nävar. Ja. Bara jag håller en så här, tvärflöjt.
Nu håller du rätt.
Är det så här man håller? Vadå?
Fast du håller på fel sida av kroppen.
Vadå fel sida av kroppen?
Du ska hålla på den sidan.
Vadå, det beror på om man är höger eller vänster.
Nej.
Och då finns det inte så med gitarrer och sådär,
ja,
till exempel.
Det. Finns det vänsterhänt flöjt?
Ja, exakt.
Nej, men är det inte märkligt att han då, som ska liksom representera tvärflöjten då inom VM, och bara, jag är en cool fotbollsspelare, just men jag har också spelat du, tvärflöjt. Då ska han...
Ja, men hur håller man då?
Så håller man.
Jaha, man fattar det från olika håll.
Ja, det här är hans...
så man håller. Så klart. Håller man. Ja, det är konstigt att hålla den så.
Men om man aldrig har spelat tvärflöjt, då gör man så här.
Ja.
Och han gör det som målgest.
Ja, skämmigt.
P3, Sveriges Radio.
Vet du vad jag kan störa mig på, om vi nu kan liksom få vara inne på, om vi nu är inne på ämnet, störa sig på?
Mm.
Det är folk som så här aldrig har några problem med overkliga saker, hur overkligt saker och ting kan gå till i populärkultur, media, film, järda. Förrän det liksom träffar deras yrkesområde.
Ja.
Och därför så kan de inte titta, för det blir för overkligt. Alltså, du är så här, jag är ju jurist. Så där går det faktiskt inte till. Jag kan inte titta på den där serien. För det är inte så det går till. Eller jag är ju polis. Så där skulle det aldrig ske.
Nej. Det
där skulle
Tunna aldrig, blå linjen är det enda som någonsin har det nått upp till polisyrkets verklighet.
Ja, du vet, det är knappt att man klarar att kolla på det där, vet du. Jag har ju varit polis länge, så det är inte så där det går till.
Mamma var ju besatt av ER, alltså Cityakuten. Mm. Och det var alltid, det här var ju 90-talet, och hon var alltid så här, prata inte med mig, det är Cityakuten ikväll. Och då var hon så här, nej, så jävla bra.
Ja.
Och det är för att alltså läkare och vårdpersonal, det här är den enda serien de på riktigt känner igen sig.
Ja, men snälla. Mm. Men det behöver inte, det är mer att det är någon slags lyfta sig själv positionering. Jag kan mer och vet mer än gemene man. Mm. Och det vill jag påtala genom att jag, alltså det här vet jag så mycket om, så att jag kan säga då att så här, jag klarar inte av att se det här, för det är för overkligt. Men du, som lite dummare på ämnet, du kan liksom så här bara svälja det här med hull och hår. Ja, precis. Nej, men du vet, men allt annat, att de pratar liksom engelska i hela Skandinavien med varandra, fast de, alltså det hade inga problem med. Det är liksom inte overkligt. Som att jag och Linnea, när vi träffar varandra på stan, börjar säga, hi, how are you today? Ja, det är okej.
Okay. I'm a grown-up.
Ja, I'm a grown-up. Ja, så den grejen kan jag störa mig på.
Mm. Finns det någonting i att fråga lyssnarna, vad görs fel på film om det som du kan?
Som du inte klarar av.
Ja. Alltså du har en kompetens som förekommer i film och tv som du ofta ser. Det där är, så där går det inte till.
Nej.
P3, Sveriges Radio.
Ja, föräldrar, och när de säger att det där kommer du ångra. Den har man ju.
Ja.
Alltså min mor, varenda fredag, lördag kväll när hon liksom fått i sig lite marinella, då fick hon liksom eller bullens 7 dagars vin, det liksom, eller vad det
nu. Alltså, aktiv parkbänksdricka.
Inte
alltså,
då.
Backa Eva Druid.
På den tiden var det nog, eller vad inne. Jag uppfattade det som, jag vet inte vad det var inne i våran lägenhet.
Nej, men jag fattar. Det är som Gula Blend.
Ja.
En gång i tiden var det hippa ungdomsig.
Ja, just det.
Det är så sjukt.
Ja, just det. Vilket hon också rökte.
Ja, för det var hippa ungdomsig.
Ja, det var marinella och gula blend. Det var det. Så hon hade fått i sig liksom, ett par gula Blend och några klunkar marinella. Då var det så här: David, du måste kunna lära dig dansa. Det är ingen tjej som kommer tycka att det är något kul att vara med någon kille som inte kan. Man måste kunna. Vadå, ska du sitta där bara som något jävla fån medan hon står där uppe själv då,
och bugga med någon annan,
ja,
bugga,
kille. Du måste kunna bugg. Ställ dig upp här. Kom här. Ska jag... Nej, jag tänker inte bugga med liksom min marinella osande mor här i vardagsrummet en fredag kväll.
Elak mot din mamma. Du tillskriver henne egenskaper som känns överdrivna.
Jag har inte överdrivit om någonting.
Okej, okay,
fair enough. Nej, men vadå? Det var väl lite konstigt att föräldrar tog ett glas vin.
Verkligen
på
inte.
Fredag lördag kväll.
Marinella låter för mig bara så.
Det har ju etsat sig fast. Ja. Så pass vanligt var det.
Jag köper det.
Ja, men i alla fall. Och då var det så här: du kommer ångra det här. Det är ingen tjej. Det är ingen kommer tycka att det är så kul att vara med någon. Du kommer ångra det. Mm. Ja, så där. Så jag kan ju känna igen dig i det.
Jag började sminka mig, så sa mamma så här: vet du, jag har en kompis. Hon har aldrig sminkat sig. Mm. Och hon är så snygg. Medans vi som började sminka oss, vi kunde aldrig sluta sen.
Nej, precis. Men hon kanske struntade i och sminkade sig på grund av att hon redan hade utseendet med sig.
Exakt.
Mamma.
Hon kanske inte såg ut som en nyförlöst guldhamster med kejsarsnitt, mamma. Hon kanske hade färg på ögonfransarna.
Nyförlöst guldhamster, just det. De är ju också röda.
Ja. Så känner jag mig ibland. Det är bara så. Jag är typ rosa med så gula små fjun. Lite rynkigt typ.
P3, Sveriges Radio.
Det störiga beteendet att se fel i film och tv som man upptäcker för att man har en kompetens. Mm. Och så måste man påpeka det, fast ingen annan lekman bryr sig. Jag då, till exempel. Här skriver någon: som fågelskådare är det minst sagt enerverande att höra på alla fågelljud som tydligt samlats från samma bank med fågelljud och används för filmer som utspelas över hela planeten. En svensk järdsmyg i Los Angeles. Jo, man tackar. Älskar dig.
Stör mig så på motorcyklar i filmer. Det finns tvåtakt som låter väldigt ljust och fyrtakt som låter väldigt mörkt, och så lyckas de alltid lägga till fel ljud i filmerna. Sjukt störande när man ser tydligt att det inte är den motorcykeln på filmen som ger ljudet man hör, krosstokig kille. Ja, ni får lägga band på er själva.
Folk som i film står och fiskar med kastspö och håller fiskespöt upp och ner. Mm. Det ser så otroligt obekvämt och efterblivet ut, skriver Kim.
Ja, det kan jag i och för sig förstå lite grann.
Alla hästar gnäggar alltid på film när de rids. Och det gör de sällan i verkligheten. Hästar är flyktdjur, så det vore att dra till sig oönskad uppmärksamhet. Mm.
Och är det så fel att lufsa iväg för en ensam lunch när alla kollegor samlas i lunchrummet för lite samkväm?
Nej.
Nej, det är inte så fel. Enligt... Två psykologer som SvD har pratat med.
Mm. Vadå, alltså när de andra går...
Alltså att vilja äta lunch själv.
Mm. Ja, men Thomas gör väl det jämt.
Ja,
hittar alltså... Hittar en städsgrubb och trycker in sig.
Står och äter en wrap bredvid en mopp. I mörker. Mm.
Men det var ju typ så 2 år från när Thomas började här som vi trodde att han hatade oss. Mm. För att han alltid bara så smög iväg. Mm. Och så såg man honom ute sitta och trycka en liten rap ensam. Mm.
Pokeball ensam på parkeringen.
Med hörlurar.
Han mår toppen.
Ja. Nej, men det visade sig, han behövde bara en liten paus.
Jag påminner om det här, att han märkte inte när elen gick i hela Storstockholm för att han låg ändå i en mörk lägenhet.
Ja, men märkte
och
du strömavbrottet?
Rakt upp i taket.
Var du hemma? Ja. Men jag låg i mörker.
Alltså, jag märkte liksom inte när hela Stockholm bara slocknade.
Ja. Vi älskar dig, Thomas. Mm.
Ja, men det är ju många som är tillbaks på jobbet idag, inte bara du, Linnea. Och för många så är det ju lite så, första dagen efter sommarlovet, stämning. Man är nästan lite fnittrig när man möts över de medhavda matlådorna. Eller man kanske till och med unnar sig en utelunch. Ja, men det är inte alla som känner då samma lustkänslor kring den gemensamma lunchen. Och det är helt okej, det menar en stress- och återhämtningsforskare som SvD har pratat med. Om man nu ser då lunchen som en tid för återhämtning, vilket man borde i och med att det ändå är en rast, så handlar då återhämtning om att fylla på energi. Och det, hur man gör det skiljer sig åt mellan både situationer och människor. En stor forskningsöversikt baserad på 83 studier visar att det här styrs mycket av personlighet. Alltså hur man påverkas av stress och arbetsbelastning. Och SvD har också pratat med GVF-psykologen Hanna Jamali som jobbar med arbetslivsfrågor. Och hon säger att alla är olika känsliga för intryck och har olika social kapacitet. Och en del människor registrerar då väldigt mycket information i sociala sammanhang. Och då blir man liksom tröttare av det helt enkelt.
Är det så, Thomas, att du registrerar väldigt mycket olika
information i olika sammanhang?
Ja, det är det då.
Ja. Men en annan, förutom Thomas, som har kommit ut som ensam lunchare är skådisen Felice Jankell. Och hon, det var i SVT-programmet Cyklopernas land som hon då kom ut och berättade att hon helst slipper att äta med kollegorna. Och att vissa blev då lite provocerade av det här. Och hon säger till SvD att det här är ju liksom 45 minuter av hennes privata tid. Och så ska man liksom gå någonstans och beställa något och vara social och hålla igång ett samtal och då blir det utmattande. Sen säger psykologerna som SvD har pratat med också att det inte bara är ett personlighetsdrag utan det beror också på andra saker som till exempel om man har ett väldigt socialt jobb med en massa möten så blir det ju inte så mycket paus att sitta och kackla. Och inte heller om hela lunchen då går åt till att sitta och prata om jobbet så blir det inte så återhämtande. Och sen så kan man också i perioder bli extra känslig mot den stressen som sociala sammanhang ändå kan vara. Till exempel om man har små barn och inte får sova på nätterna så kanske man inte orkar lika mycket. Så det är ganska naturligt att man inte alltid vill äta med jobbarkompisarna. Dock så kan det ju komma med ett pris. Mm. För det kan ju fattas informella beslut och man kanske vissa blir tjenis med chefen och så vidare.
Just det.
Alla vi som har sett när grabbarna är på väg på lunch.
Ja, just det.
Den hierarkin som liksom skapas där.
Get laid gang.
Ja. Och sen så kan ju folk då bli ledsna. För att, ja, men som med Thomas då, att vi inte fattade. Varför vill han inte vara med oss? Så Hannas bästa tips för den som vill ensamluncha är att vara tydlig men ändå varm och bara säga så, jag behöver ladda batterierna idag men vi ses senare. Man måste liksom inte ställa till med ett stort kammarspel med olika ursäkter om varför man inte kan luncha.
Känns som att det är en ursäkt här som är majoriteten av anledningen som inte riktigt tas i här. En aspekt som man liksom utesluter.
Och vad är det?
Det är att man bara inte uppskattar det klientelet.
Alltså det är inte ett missförstånd då, menar du?
Nej, det tror jag ofta. Ifall det hade varit några andra så. Men de här hade jag jättegärna lunchat med.
Ja.
Men jag har inte, att det inte handlar om det så här. Men jag har inte den sociala energin att göra det. Utan det handlar bara om att jag vill inte gå iväg med dem. Jag tycker inte att det är värt,
kan det vara, Babs.
Värt det med
kan
dem.
Kan vara så också.
Men då har man rätt till det med.
Ja, jag vet inte. Det är det Thomas skriver i chatten.
Jag förstår.
P3. Sveriges Radio.
Thomas, du behöver inte mejla in till morgonpasset. Du kan bara skriva i chatten.
Jag tror att det är bara för att han vill försöka vara anonym. Men nu har du ändå outat honom. Vad han skriver då?
Han skriver så här. Jag älskar mina kollegor, men jag äter gärna själv.
Mm.
En gång var jag förbannad på en kollega och stack ett hål i hennes cykelhjul med en kniv.
Okej, psycho Thomas. Det här är det man, det är det man tror om Thomas.
Ah, det är jävla dårar.
Nej, men jag tror att hela den här grejen med att folk kan skryta om att de vet hur det går till inom en viss yrkeskategori när de ser det på film och inte köper det.
Mm.
Det är på grund av att jag inte sitter på någon. Jag tror att det är en avundsjuka från min sida för att jag sitter inte på någon slags kompetens som jag kan syna någonting.
Tryckteknik?
Ja, precis. Men det är sällan det liksom gestaltas i någon större utsträckning.
Lägga markduk vid byggen.
Ja, precis. Nej, jo, precis. Men det är sällan, jag ska säga så här då. Det är sällan liksom Brad Pitts senaste tre filmer på Netflix. Att det är liksom så att han liksom går igenom olika bärlager under en motorväg. Det är sällan. Ja, det är sällan han bara pratar om 016 och makadam och sånt där. Men hade de gjort det och liksom sagt så, ja, men alltså, så bara kör vi ett topplager med kullersten.
Mm.
Då hade jag bara så här, ja, fast det har man ju inte på.
Det har man faktiskt inte.
Nej, strax innan asfaltsläggningen, 08.
Någon som skriver, när det blir däckskjut när de kör på grus.
Kan inte, nej, det blir det ju inte då.
Nej, ingen aning.
Nej.
Jag har aldrig tvärnitat hela mitt liv.
Har du inte gjort det?
Jo.
Ja, det har du gjort. Ja, det är klart jag har gjort det. Ja, det är många som, men sen så är det den här klassiken då som alla känner igen sig. Det är liksom go-to-grejen för alla som är liksom födda på 80, kanske 90-tal då, som inte kan titta på en film ifall det är någon som inte kan röka men röker.
Nej. Att den är bökig.
Ja, det syns på en sekund hur de håller den och munblåssituationen och allt vad det nu innebär.
Jag kommer ihåg att vi pratade med Jesper Röndahl om det, för han skulle röka i om det var dips. Mm-hmm. Och man bara, älskling, du har aldrig hållit i en cig i hela ditt liv.
Nej.
Någonsin. Nej. Han bara, jo! Fast det är inte rökt. Nej, nej exakt.
Ja, det är ju roligt när man liksom ser folk som är vana att röka liksom så Mariana. Ja. Och sen så tar de en cigg ute på krogen. Mm. Och man är liksom, man måste typ påminna dem om att blåsa ut.
Nej, just det. De bara börjar prata så här. Står i rökrutan och bara... Psst.
Ja, du behöver inte hålla mellan tummen och pekfingret. Du får avslöja det här.
Ja, exakt. Jag tänkte på det som Babs pratade om, det här med att återhämta sig och att man inte vill luncha med kollegor, bla 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 bla. Mm. Ska jag ta det efter en låt?
Men kan du väl göra?
P3, Sveriges Radio.
Nej, jag inser att det här kanske är världens mest uppenbara grej. Men jag har kommit på, alltså apropå när umgänge är dränerande.
Mm.
Det, alltså så här, att, och det behöver inte vara det tråkigaste samtal man har haft.
Nej.
Men bara helt vanligt samtal. Mm. Alltså helt vanligt sånt, träffa någons släktingar eller någon kompis, du vet. Ja. Bara så, att det vanliga kallpratet, jag hör själv hur jävla tråkigt det här är, David.
Du menar att det som är lite jobbigt är när det är tråkigt?
Men alltså jag blir helt slut! Mm. Jag blir helt slut av att så här, ja eller hur? Ja men verkligen, men så där kan det ju verkligen vara, tycker jag. Men ni hade också köpt nya... Ja, men just det. Men det vet jag att ni berättade om sist när vi pratade.
Ja. Visst är det. Visst är det ett nytt golv i köket. Det är det, va?
För att,
vad sa du? Det ser jättebra ut med fogarna. Vad är det för fog... Vad sa du om fogarna?
Vad kostade det då?
Ja.
Ja, men det är ändå ganska billigt.
Mm-hmm.
För jag har hört att det... Men vad blir det med... Liksom, är det rotavdrag då? Eller hur funkar det? När man har, liksom, kan man ha det om man har hyresrätt? Nej, men kanske man inte kan. Alltså,
ja. Det löser de liksom på Hornbach då, eller?
Ja, men det är någonting sånt där.
Mm-hmm.
Mm. Nej, men vad kul. Mm. Och hur länge blir ni borta då då?
Mm.
Ja, vad mysigt. Mm. Och när jag hyrt? Ja. Och pool, oj vad trevligt. Ja, ja men det är ju jättehärligt. Ja. Då kan man ju släppa iväg ungarna och liksom... Alltså, efteråt jag bara... Jag kan inte träta.
Nej.
Jag kan inte titta och jag kan inte prata. Alltså det är som att, du vet. Men efter liksom 3,5 radio, live-radio, inga problem.
Nej.
Men bara så, en fika.
Ja.
Där man pratar så där som bara lite vanligt.
Mm.
Tilltalar inte mig. Min hjärna brinner.
P3, Sveriges Radio.
Ja, vi är precis hemkomna från semester, men det är ändå måndag.
Mm.
Sen så om vi kommer ihåg riktigt hur rutinerna är, det är en annan sak.
Men bear with us.
Men någonting sker ju på måndagar. Och kanske framförallt behövs en dag som denna.
Jag tror att det är många, liksom mig, som kommer tillbaka från semestern idag.
Ja.
Och känner precis som David sa igår när han mässade mig. Jag bara, hej, har du haft en bra sommar? David bara, ja, nu är det bara 11 månader kvar till nästa ledighet.
Ja. Så är det.
Att bli påmind om det.
Ja, börja räkna ner.
Att börja räkna ner och bara känna så här, det är ett år!
Strax under ett år kvar. Ja, precis.
Nu ska jag jobba i ett år!
Mm.
Och jag ska hämta barn på förskola och jag ska packa skridskor och sen blir det höst och då måste jag planera julen också. Halloweenfest skulle de på, ja, precis. Mm. Och då hon ville vara någon i Ninja Warriors,
som
jag inte känner igen.
Vad ska vi göra på höstlovet då? Ska vi planera den grejen och så är det jul sen efter det.
Vi ska stambyta också i oktober och då måste vi se till att det finns så att vi kan gå ut och duscha på innergården, ja, med tre barn.
Mm, så fyller ju också Johan år där och så han vill ju också ha capybara-tema på sitt...
Capybara-tema?
På sitt... Sen så, ja precis, capybara, men han vill också ha 6-7 tema. Capybara, 6-7 och så höstlov, ja, och allt vad det innebär. Och då kanske det är så att man behöver sätta sig på en pinpall och bara så blunda, sträcka upp händerna, slappna av, stänga ute världen för att på något sätt leta sig inåt och hitta sitt inre lugn. Och hur gör vi det, Linnea Wiklund?
Blunda. Hela Sverige blundar med morgonpasset. En stund varje måndag där vi bara stannar upp, släpper ner axlarna, stänger ögonen och bara är i dig själv här och nu.
Och det spelar absolut ingen roll vilken situation du är i. Är det så att ungarna kläs på i hallen eller du sitter i en långtradarhytt, så är det så att du måste ändå kunna ta dig din tid och sätta dig ner. Blunda, upp med händerna, slappna av i kroppen. Och sen så letar du med ljus och lykta, för någonstans långt där inne, efter du har slappnat av, så möter du dig själv.
Stäng av Outlook på mobilen. Ja, du har 1400 mejl, men du behöver inte beta av dem på väg till jobbet.
Nej.
Du behöver inte ens beta av dem idag.
Nej. Du kan till och med markera alla och delete. Ingenting kommer ske.
Allt viktigt kommer du få en påminnelse om.
Allt viktigt kommer du få. Det här är markera allt och delete-dagen.
Markera allt och delete.
Åh, det gäller sms, det gäller mail, det gäller
kalender,
allting. Börja om från början, börja om på nytt. Det är den dagen. Och så tar du några djupa andetag och sen så bara känner du liksom lugnet i att du kommer skolka ifrån alla de här to-do-list-grejerna som du också kommer markera allt och delita.
Du har aldrig missat ett möte eller ett mejl i hela ditt liv. Du har råd att komma tillbaka från semestern och säga, förlåt, jag har missat det. Gör det. Markera allt. Delete.
Nu ger vi dem en sekund här och hitta sig själva. Och sen så här någonstans. Bam! Och ögonen upp, och vem är det som tittar ut på omvärlden? Det är den nya, eller den gamla, den riktiga du, som hanterar och klarar av omvärldens stress. För den påverkar inte dig. Nu har du en sköld, du har en mur. Gå ut i omvärlden och hantera dina problem som en man. Eller kvinna då, om du vill göra det på ett svagare sätt. Skojar bara. Turn the lights off, Kato och John är det som står för morgonpeppen denna morgon.
P3, Sveriges Radio.
Men Linnea, det låter mest som att du kanske inte orkar lyssna på andra människor.
Nej, det är väl så det är.
Det är väl ungefär så det är. Ja,
det är precis så det är.
Det är precis så det är.
Blev fan rör till tårar att komma tillbaka från semestern. Ni drar igång den där jäken. Tack, är det någon som skriver. Ni är bäst. Tack för ett underbart välkomna tillbaka till vardagen.
Men det är ju det där med delete all. Alltså, ja. Det är ändå fascinerande hur att det ändå verkligen det går.
Ja, alltså det är för så här, man märker det när en krissituation dyker upp och att man tänker just där och då strax innan krissituationen dyker upp att så här, det skulle jag aldrig ha tid med. Det skulle inte gå ihop. Men sen så dyker den upp och allting ingenting tas tag i och det var helt okej.
Det var
ingenting, alltså så här, ingenting som ni anser är viktigt är viktigt. Absolut ingenting. Alltså uteslutet som barn, familj och jävla, allt det där.
Men alltså, jag kom ju tillbaka nu från 5 veckor spenaten och hade ju då fått ett par påminnelser. Och det, då får ju jag alltså en stroke. Jag vet att det är en nyhet för dig, för du lever med påminnelser. Påminnelser är din vardag.
Yeah.
Ja. Men alltså tanken på, alltså en när det står så här, påminnelse 1. Alltså det är som att min pull, alltså det är som att någon bara tar mig över halsen och bara, men då måste jag påminna mig själv om att vi lever i påminnelse-Sverige.
Ja, det gör vi.
Hur många påminnelser har man inte på sig?
Ja, alltså
innan man blir hemlös.
Men vet du vad mitt tips är?
Nej.
Det är att jag har stängt av allting på min mobil. Alltså så här, jag kan bara se saker som har skickats till mig eller ringts eller vad det nu än är när jag aktivt går in och kollar det. Det finns ingen pushnotis, ingen sms-pling eller någonting sånt där, utan jag behöver aktivt gå in så här, det är någon som har ringt mig eller det är någon som har skickat ett sms eller det här är en påminnelse.
Lätt att leva runt dig.
P3, Sveriges Radio.
Vi har så lite gemensamt du och jag bara med våra somrar.
Ja.
För jag vill liksom prata om hur det är att vara på sommarstuga.
På sommarstuga?
Som det heter.
I sommarstugan.
Ja, eller bara hos någon. Eller du vet, kanske ha hyrt hus. Ja. Alltså sådär, att vara i stuga. på sommaren.
Ja, precis.
En jättestor del av det är disk och matlagning.
Mm, för man får inte, visst är det så att man inte får, enligt då strandskyddet, ha en diskmaskin i sommarstugor?
Elon Musk har det.
Han, jo, men han
för mig
har det.
För mig är det, ja. Alltså att ha diskmaskin i sommarstuga,
då är det permanent boende.
Då är man ekonomiskt oberoende.
Ja, ja, precis.
För då har man liksom haft råd att skaffa något infiltrationssystem som kommunen godkänner för att släppa ut den typen av vatten i avlopp i våra marker och sjöar. Och då är man jätterik.
Ja.
Eller så har man fuskat och förstör grundvattnet.
Ja,
så är det lite olika. Mm. Nej, det är handdisk som gäller. Mm. Och för det första så vill jag berätta för alla er diskhatare such as myself en oerhörd upptäckt jag har gjort. Mm. Jag behövde en flaskborste. Du känner till flaskborste?
Mm.
Min kille beställde ett gäng. Det visade sig, de här var jättedåliga. För formen är ungefär lite mer som en toaborste.
Mm.
Alltså det är inte toaborste, det är diskborstar. Ja. Men de är för tjocka och för breda och kommer inte ner i olika flaskor.
Ah,
ja, fan ska med den här till? Den diskborstestandard, David Ruid, som vi har i det här landet och kanske också globalt, är värdelös jämfört med den. Alltså jag kommer aldrig någonsin ha någon annan diskborste än den som ser ut som en toaborste. Och varför det då?
Ja.
Jo, så fort du ska diska ur någonting cylindriskt...
Ja, så går inte det.
Så, alltså,
kanterna där nere.
Nej, men alltså ett vanligt glas, en kanna, en kastrull, vad du vill. En vanlig diskborste, där måste du vrida handen runt när du diskar så här. Men med en sån toaborste man bara dicki 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 man bara rafsar runt
dicki 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 rafsar runt alltså man jag längtar efter att kunna få dicki dicka runt.
Det finns ett för och ett efter innan jag insåg alltså toaborste diskborste lösningen.
Ja.
Den har förändrat mitt liv. Det är det första jag vill säga. Jag vill tipsa er där alla. Var köper man den? Inte vet jag, du får väl googla. Två.
Ja.
Någonting som stressar mig så oerhört, det är just det här att människor inte tänker i disk.
Ja, men det gör man ju. Alltså, så jag har, alltså, ibland så köper jag, när jag stöter på ett gäng papptallrikar så köper jag det. Bara för att inte behöva ta fram porslin. För det känns så himla... Det är högtidligt har det blivit hemma hos mig nästan. I och med att det har varit så mycket papptallrikar.
Att du bara såhär, älskling, unga, idag blir det porslin.
Ja, ja.
Pappa är på gott humör.
Ja, ja, men visst. De är såhär, kommer släkt och vänner idag? Eller vad håller du på? Du vet, så.
Nej, men jag får utslag av att komma upp på morgonen och se att alla har varsitt vattenglas till frukosten.
Ja.
Har alla bett om vattenglas?
Ja, just det.
Har alla sagt, jag vill ha ett glas till vatten på sidan av min frukost?
Nej,
det är bara du som har ställt fram 6 vattenglas på frukosten.
Men vadå, åt du frukost på Grand Hotel eller? Eller varför ställdes det fram vattenglas bredvid, jo, eller det originalglaset?
Exakt.
Ja, precis.
Exakt. Bara, jag ska göra en grillsås och då ska jag sota en paprika.
Ja.
Och då tar jag fram en stor ugnsplåt längst ner i ugnen. Och sen häller jag olja direkt på den.
Ja.
Och sen lägger jag en paprika på den.
Ja,
och så kör jag in den i ugnen och kör på 250 grader så att den liksom förkolnar. Och sen tar jag ut den här plåten och då... Finns det en plåt?
Nej, för det.
Med olja på?
Mm.
Som jag måste lösa.
Nej, snälla. Alltså, hade jag vaknat upp där det var vattenglas bredvid vanliga frukostglaset, då hade jag nog gått och lagt mig igen, för att då hade jag trott att jag hade vaknat upp på restaurang Aira. Och det var...
Tommy Myllymäki som hade...
Tommy Myllymäki. Och då hade jag förstått att jag fortfarande sover.
Lite mellis.
Nej.
Jag är lite sugen på mellis. Jag undrar om inte jag ska ta en skål med yoghurt, en macka med 4 olika pålägg, 2 små fat. Jag ska också ta ett fat med lite uppskivad nektarin med lite honung på.
Mm.
Vill du också ha det? Nej, jag tar också, jag bara ser hur alla de här assietterna, knivarna, osthyvlarna och glasen. Ah.
Men vet du, för jag tror att det mest miljöovänliga vi har är just tjejer. Nu är vi där igen. Ja, vi är där igen. Tillbaka från semestern. Nu har det varit så könen har flyttat in i varandra under 4 veckor här med Branne och Magge. Men det är det mest för att de unnar sig att göra ordentligt. Men när det gäller att ta fil, då ska man ha en skål och så ska det skäras upp och då ska skärbrädan ta fram och och så ska det vara
fruktkniv.
Ja, medan det mest miljövänliga Tellus har att erbjuda, det är singelmannen. Alltså den personen, alltså jag tror inte de
som
öppnar,
köper plast och papptallrikar,
menar du? De öppnar inte en köksluckan. Nej. Alltså det finns inte. Nej. De dricker ur kranen, de skalar apelsinen för hand. De häller ut yoghurt i näven och slurpar i sig.
Alltså jag tar ju inte smör på mackan för att slippa diska. Jag bara tar upp mackan ur rosten, sticker in handen i kylen, tar en salamiskiva, står upp och äter den.
P3, Sveriges Radio.
Förlåt?
Jag kommer ihåg när jag var scout.
Har du varit scout?
Alltid redo.
Alltid redo.
Och sen så den där tre fingrar upp i tinningen.
Ja.
Som en, så att man har en sån militär, vad heter det, honör.
Mm.
Det är väl det man kör på. Men man måste ta bort två fingrar för att det är så här, du får inte använda den riktiga.
Nej.
För att vi måste liksom degradera den till.
Det är ju någonting med de här tre. Frihet, jämlikhet, broderskap är det inte, men det är något liknande. Tro, hopp, kärlek kanske.
Fader, sonen, helige ande.
Något vet sånt inte. Där.
Någonting.
Sjöscout, landscout, kyrkescout.
Amfibiescout, tror jag.
Amfibiescout.
Ja, men lite allt möjligt.
Hade du sån blå skjorta med sölja?
Jag antar det. Jag har inget minne av det. Men scout under någon slags liten period har jag ändå varit.
Mm.
Satt i någon, du vet, någon källare i någon kyrka och liksom skulle knyta råbandsknop bakom ryggen.
Mm.
För man skulle träna så.
Mm.
På och, jag vet inte vad. Alltså så, knyta upp sig själv i en gisslasituation eller någonting. Jag vet inte. Då var det så här, en av grejerna, det var att lära sig att diska miljövänligt. Jag tror att det kanske var där jag hoppade av.
Ja,
för att där var så här, fuck. Alltså det var tråkigt med knutarna. Kan vi inte bara så... Alltså så här, jag kan knutar.
Mm.
Alltså det var inte ett problem innan. Jag behöver inte kunna massa olika knopar. Knåtor, vad heter de då?
Knåtor.
Knåtor. Vad heter det? Knop.
Knop.
Det är ju en hastighetsgrej, är det inte?
Ja, men också en knut.
Ja, det är det.
Råbandsknop. Ja. Engelsk säckknop,
kärringknut.
Ja, det är ju då
den knut, ja.
Kärringknut, det är ju då den dåliga råbandsknopen.
Ja,
kvinnohat även
just
på knopstadiet.
Men också så här, alltså en jävla degradering av råban.
Mm.
Alltså var det enda han gjorde i livet? Alltså var det enda han minns?
Vilken jävla knop sen.
Ja, men att folk bara så stannade upp och
alltså, det är ju hitten.
Vad fan hände här? Det här går ju inte få loss. Alltså det går inte få, den är väldigt lätt att få upp. Men det går liksom inte.
This guy ain't going nowhere.
Nej! Råban, hur fan gjorde du det här? Och sen så kom han tillbaka.
Dubbelt halsslag bara, ja, visst.
Ja, precis. I vilket fall som helst så var det bara så. Det var tre baljor eller någonting sånt där. Och jag bara så här, alltså fuck this shit. Eftersom de här baljorna som man skulle använda sig av, den första var väl liksom så här, jag vet inte.
Blötlägga
diska och sen andra
och skölja.
Ja, precis. Ja, det var de tre. Och det var bara så här, du har inte övertygat mig för 5 öre. Jag är en rinnande vattenkille, kommer alltid vara rinnande vattenkille.
Det där är också en sånt jävla systemfel.
Mm.
Alltså min mamma blir tokig på mig när jag då citat diskar under rinnande vatten.
Ja.
En dag, David Ryd, en dag ska jag mäta hur mycket vatten som går åt när jag diskar under rinnande vatten mot att hälla upp tre
baljor.
Fucking 15 liters baljor.
Kommit upp i baljor.
Alltså rinnande vatten, det är det mest vattensnåla sättet att diska.
Ja.
Blöt upp grejerna lite grann, diska dem, skölj dem.
Ja.
Under rinnande kran.
Alltså,
jag tror det går 5 liter vatten på det kanske.
Alltså scouterna borde anamma det där. Så nu ska vi lära oss att diska miljövänligt. Sätt på kranen. Full blast.
Full fucking blast.
Vet ni vad ni däremot inte ska göra? Det är att göra det här i olika baljor.
För då går det piss mycket vatten.
Ja, så är det.
P3, Sveriges Radio.
Angående rinnande vatten, jag håller helt med Linnea. Det är väl för att vi är rimliga människor som stänger av kranen emellan. Kampade på Gotland. Ja, på Gotland som har kanske Sveriges kändaste vattenbrist i sommar. Och en kvinna diskade med kranen öppen hela tiden, för mig obegripligt, inte minst när det i ögonhöjd ovanför diskbänken satt en lapp som påminner om den trängande vattenbristen.
Ja.
Men det är det någonting som man vet det, som turist ger blanka fan i, är det ju det stället man turister i, vattenbrist.
David,
är det inte så?
passar dig riktigt
jävla skiter man väl nugget. Fullständigt nu, i. Om ni får, alltså, ni får väl fan lösa era jävla problem. Jag kommer inte hit för att liksom så problemlösa. Jag kommer hit på semester till en semesterort. Och ni är väl medvetna om att det här är en semesterort. Så det här får ju ni ta och lösa. Ni får lösa det här. Jag är inte här för. Jag tog inte båten fucking 5 timmar för att lösa era problem.
Lös det själva. Ja, när jag är här så unnar jag mig vatten. Ja, långa duschar. Alltså, borsta tänderna med, alltså, med kranen på.
Är det någonting som jag ändå liksom förutsätter att det, så är det ju på att på min semester att jag kan använda den vattenmängd som jag känner för. Jag kommer liksom inte tulla på vattenmängdsanvändning under mina fucking 4 enda lediga veckor.
Det räcker väl med för fan att jag,
att jag behöver diska för hand. Ska jag också då tänka på hur många liter per minut som jag gör av med.
Om jag har köpt en sommarstuga på en vacker ö och vill ha en grön gräsmatta, då kommer jag att ha vattenspridan på dygnet runt.
Det kommer vara så jävla, det kommer vara träskmark runt mitt hus. Jag kommer behöva dränera om varje kvartal på grund av att det ska liksom vara så att man sjunker ner. Till bergsgrund. Så ska det vara på semester. Eller vad säger du?
Jag ser framför mig att du blir så inte insläppt på Gotlandsfärjan nästa Almedalen. Att de är så nej, vi har fått tillsägelse om att just du, David Droid, får inte komma till ön.
Ja, nej.
Nej.
Nej. Då får jag väl sitta 5 timmar tillbaka. Ja. Jag menar, då är det för, vet du vad det är brist på? Innovation. Det är brist. Det är inte brist på vatten.
Lysta.
På ön Gotland. Utan det är brist på innovation. Det är det handlar om. Tack för mig. Jag heter David Reed. Det här är min sista dag i liv.
P3. Sveriges Radio.
Efter migrantkrisen på Ceuta har det pratats mycket om desinformation. Nu är det ju bara veckor kvar till det svenska valet, vilket får en att undra hur används desinformation för att bilda opinion och hur stoppar vi främmande makt från att påverka valet? Det ska vi fråga generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar, Magnus Hjort. God morgon, god morgon, god morgon.
God morgon.
Kan vi börja med Myndigheten för psykologiskt försvar? Vad gör ni där?
Vi tittar på vad främmande makt och andra yttre hotaktörer gör mot Sverige eller svenska intressen för att påverka hur vi uppfattar verkligheten, hur vi fattar beslut, hur vi röstar, hur vi beter oss och så att säga.
Jag vill att du är mer konkret. Hur gör ni det?
Jag kan inte gå in på detaljer, men vi följer ju flöden i sociala medier till exempel.
Alltså, sitter ni på Twitter och kollar vissa konton som ni anser är trollfabriker? Då, eller vad gör
jag ser att du gör en sån här
scrollrörelse.
Ja, precis. Och det är inte riktigt så det funkar. Vi har ju tekniska instrument för att mera titta på stora mängder information som sprids.
Okay.
En del av det här är så kallat koordinerat icke-autentiskt beteende. Det vill säga att det är inte enskilda människor som agerar. Det här är styrt och koordinerat för att ge samordnade budskap. Och det här har blivit mycket enklare genom AI till exempel nu.
Sitter ni ihop med Säkerhetspolisen på något sätt? Eller finns det något samarbete? Eller liksom, är det två olika funktioner i samhället?
Det är två olika myndigheter, så vi sitter inte ihop.
Nej.
Självklart så samarbetar vi. Det är ju jätteviktigt att vi myndigheter i Sverige, men även utanför Sverige, samverkar. För vi har ju gemensamma uppgifter att värna Sveriges demokrati och säkerhet.
Är det framförallt sociala medier som ni kollar på då? Eller är det någonting annat också?
Det är ju ganska brett, men sociala medier har ju växt fram väldigt starkt de senaste 15-20 åren kan man säga. Mm. Men den här typen av verksamhet har ju funnits så länge människor har kunnat kommunicera, så har man ju använt olika typer av verktyg för det. Det har varit press, det har varit film, det har varit radio, det har varit högtalarbilar och så vidare. Nu har vi sociala medier, vi har AI-tekniken utvecklas hela tiden. Men det kan också vara graffiti till exempel, som sprayas på husväggar i Paris för att skrämma människor, som det som hände för några år sedan. Det kan vara inom gamingvärlden där främmande makt också ser möjligheter att agera för att påverka hur vi uppfattar verkligheten.
Har länder myndigheter för psykologiskt försvar? Eller är det här en svensk grej? Eller hur ser det ut?
Det är rätt mycket en svensk grej faktiskt. Begreppet som sånt har använts i två andra länder, Estland och Singapore faktiskt. De har ju lånat det från Sverige också då. Men nu har vi verkat i 4,5 år och då har det här begreppet fått en viss spridning i Europa, så att folk är inte obekanta med vad vi gör, åtminstone inte inom branschen om jag uttrycker mig så. Men det är egentligen bara vi som har en sån här myndighet som heter psykologiskt försvar. Frankrike har en liknande myndighet som heter Visionum. Andra länder pratar om, diskuterar hur ska vi ordna vårt, men så ser det ut.
Du hånade mig för att jag gjorde scrollrörelser, att det inte är så ni arbetar, att det finns liksom mer precisa instrument ni använder er av såklart. Men samtidigt så är det så här gamingvärlden. Hur är det, så att ni sitter med instrument där också, eller finns det någon som sitter på riktigt och så här, ja men idag blir det 8 timmar CS och sen så kollar jag chatten där, eller hur funkar det?
Ja, jag kan inte gå in på detaljer och så, men det finns
det,
också...
Du utesluter inte det?
Ja. Carina kan inte, hon kör Doom.
Doom är jättebra. Jag tycker inte att jag hånade dig, jag ville bara liksom, för de som inte kan se vad som pågår i studion här nu, exemplifiera vad faktiskt skillnaden är mellan hur man kanske tror att vi sitter. Så är det klart att man kan sitta så där med tummen ändå, men vi har ju instrument för det här. Jag nämnde forskning här, det finns ju en viss forskning kring det här med gaming och påverkan, och den försökte vi också, vi försöker stödja och utveckla den typen av forskning.
Det känns jättesvårt det ni håller på med.
Ja, jag vet inte om det är...
Men så här, psykologiskt försvar, alltså ja. det är så abstrakt men samtidigt som det är så viktigt.
Tänk informationspåverkan då. Ja. Det kanske låter lite enklare att förstå vad det handlar om. Det är alltså information som används för att påverka. Man kan också prata om informationskrigföring. Alltså, Ryssland har ju faktiskt i minst ett decennium sagt att man är i ett informationskrig med det kollektiva väst.
För man har ju hört att attack är bästa försvar. Är det så att ni ägnar er åt attack också? Eller finns det en myndighet för psykologisk attack?
Nej, det finns det inte. Vi har i vår instruktion att vi, om det blir krigsfara i krig, så ska vi kunna använda eller föreslå till regeringen vilka åtgärder man kan använda mot en fiende, en angripare. Det. Men det här är ingenting som vi utvecklar i fredstid. Eller, vi tittar naturligtvis på vad man skulle kunna göra. Och man kan väl säga att diskussionen i Europa har under det senaste året allt mer gått åt att vi måste göra någonting åt att vi hela tiden blir utsatta. Att vi har inga starka motmedel. Det finns inga tydliga konsekvenser för ett land som Ryssland som kontinuerligt angriper demokratierna i Europa.
Man går inte in liksom till alla liksom ryska användare i Wolfenstein och skriver i chatten där.
Nej. Det har vi inte gjort.
Nej, men lite tips.
Tänk vilken konstig ton vi har mot liksom en generaldirektör på en myndighet.
Jag ser honom som en människa.
Det är ju trevligt att du gör det.
Ja.
P3 Sveriges Radio.
The Ark här i morgonpasset i P3. Och det är så det låter när Magnus Hjort får välja musik här i morgonpasset i P3.
Han nu hittade du på.
Nu hittade jag på. Det var ett exempel för finsmakarna då, för att liksom poängtera hur bra jag är på mitt jobb. Att liksom visa på vad desinformation är för någonting. Och det är därför vi har generaldirektören på Myndigheten för psykologiskt försvar.
Men om man Magnus får önska låta så gör jag gärna det. Så bjud gärna in till det.
Du får det tyvärr inte.
Nej, jag anade det. Fasen också.
Nej, men vi pratar om desinformation då, och det här med liksom, hur stoppar vi främmande makt från att påverka valet som just stundar. Och vi har ju sett då flera exempel de senaste åren på desinformation, falska uppgifter om Ebola, konspirationer under covid-pandemin, den här LVU-kampanjen, väldigt uppmärksammad. Finns det något gemensamt mönster i de kända tre fallen?
Ja, det som är gemensamt är att en motståndare söker sårbarheter i våra samhällen. Det som polariserar oss, det som vi är rädda för, det försöker man då utnyttja, vända mot oss. Kanske underblåsa konflikter som redan finns. Stärka två olika sidor i en pågående konflikt eller debatt samtidigt för att driva in kilar i våra samhällen. Och det är någonting som förenar alla de här. Och det här är någonting som till exempel Ryssland gör väldigt aktivt och är ganska duktiga på, att analysera våra mediemiljöer. Och när man säger våra, då menar jag Europa i stort. att säga. Men även andra länder naturligtvis. Ryssland är aktivt på alla kontinenter egentligen. Men för oss är ju mest angeläget vad som händer i Europa. Och vi har ju flera val till hösten. Vi har det svenska valet. Vi har där ett nationellt valnätverk som jobbar tillsammans. Det är vi, det är valmyndigheten som leder det här. Det är Säkerhetspolisen, Myndigheten för civilt försvar. Det är PTS. Det är också det nationella cybersäkerhetscentret. Så jag tycker vi har en väldigt bra grund här för att titta på vad händer egentligen i den här informationsmiljön.
Men vad, kanske en dum fråga, men vad tjänar Ryssland i det här fallet då på att slå in kilar i vårt samhälle och polarisera rent konkret?
Vad det handlar om rent precis just nu så handlar det om Rysslands imperialistiska krig mot Ukraina som Ryssland vill vinna till varje pris därför att man vill kuva Ukrainas suveränitet. Och här gäller det att få bort västs stöd till Ukraina.
Men om vi bara börjar bråka om vaccin eller socialtjänsten?
Det handlar om att skapa en osäkerhet i samhället om att man inte kan tro på att någonting är sant till exempel. Att skapa svårigheter att bilda stabila regeringar kan vara en sån sak. För det är en sån sak som kan leda till att vi blir handlingsförlamade, inte kan agera mot kränkningar av gränser och liknande, att vi inte kan agera på ett samfällt sätt när det gäller vår säkerhetspolitik. Men väldigt mycket handlar alltså om att få bort stödet, att ifrågasätta stödet, att göra att vi tror att vi måste lägga våra pengar på något annat istället för att stödja Ukraina, att stödet är meningslöst. Så väldigt mycket ansträngningar handlar om det.
Men vad är det för någonting som man från ryskt håll vill göra i Sverige då? Eftersom det finns väl inget parti liksom, om vi pratar valet, som inte vill stödja Ukraina?
Precis, och det är just det som gör att vi står väldigt starka och att Ryssland inte har något större intresse egentligen att ge sig på Sverige. Vi är en av de stabilaste demokratierna i världen. Vi är alltid topp 5 i demokratimätningar. Vi ligger högt på Reporter utan gränsers pressfrihetsindex till exempel. Och så har du där precis det du sa, att vi har alla 8 partier i riksdagen stödjer att vi ska fortsätta stödja Ukraina. Och då är det väldigt svårt för Ryssland att hitta en väg in. Det finns liksom ingen regering som är mer intressant för Kreml. Då blir det andra länder som är mer lämpliga, där det finns den här polariseringen, där det finns partier som är hyggligt stora som motsätter sig att landet fortsätter stödja.
Men betyder det att vi inte ser påverkanskampanjer nu?
Vi ser alltså egentligen en konstant lågintensiv ström av påverkan mot Sverige men också mot andra länder. Den är lägre nu än den var för några år sedan när vi hade LVU-kampanjen som också kunde utnyttjas av till exempel Ryssland, där vi också hade vår väg in till NATO innan den var så att säga slutligt godkänd av de två sista länderna, så var det ju ett starkt incitament för Ryssland att försöka störa det här, påverka, försena, stoppa.
Måste den här typen av attacker alltid vara spridande av falsk information? Kan det också vara så att man sprider saker som är sant?
Ja, så kan det vara, absolut.
Det är inga problem.
Det finns hela skalan egentligen.
Då är det väl lugnt.
Syftet är ju att skada. Och man kan ju skada genom att sprida sann information i en viss situation så att säga. Det kan vara information som är delvis sann eller där sanningen är svår att avgöra, eller sånt som handlar om värderingar som egentligen varken är sanna eller falska, som handlar om att vi har ett samhälle som bryts ner av kriminalitet, migration och så vidare. Det är ett väldigt vanligt narrativ från rysk sida att peka på väst som dekadent och förfallet.
Vi pratar mer om det här alldeles strax, tycker jag.
Med generaldirektören.
För Myndigheten för psykologiskt försvar, Magnus Hjort.
P3, Sveriges Radio.
Vi pratar om påverkanskampanjer inför valet. Då undrar man ju då, inför nästa års val då, har det ju varnats för att främmande makt kan försöka påverka opinionen. Ja, inte nästa års då. Men
nästa månad.
Finns det en hotbild just nu? Och vad är den i så fall?
Hotbild är väl kanske mycket sagt, men vi har ju en lägesbild naturligtvis. Och för närvarande så ser vi inga direkta tecken på att främmande makt agerar mot det svenska valet. Och det är ju av de skäl som jag tidigare pratade om, att vi är ett starkt land, vi har en god beredskap, vi har ett nationellt valnätverk som tittar på det här. Vi har en hyfsat välutbildad och välinformerad befolkning som känner till i stort sett vad som kan inträffa. Och sen har vi det här solida stödet för Ukraina som gör att det är väldigt svårt att hitta en väg in för Ryssland. Och då blir det ju mer rationellt för den typen av aktörer att lägga sina resurser på andra länder. Och då, man kan säga att till exempel Tyskland har har i september 4 val på delstats- och lokalnivå, företrädesvis i östra Tyskland. Och det finns fortfarande en polarisering i Tyskland som man kan använda, där det finns starka partier som är emot Tysklands stöd till Ukraina.
Det är någon som skriver, ni pratar mycket om Ryssland, men inte USA lika goda kålsupare i sammanhanget?
USA agerar ju väldigt mycket mer öppet och har inte den här typen av dolda strukturer som Ryssland använder. Dessutom är USA de facto en allierad i NATO. Sen är det nya tongångar från USA med den nya regeringen och administrationen. Det är någonting som vi får leva med och hantera naturligtvis. Men det är ju Ryssland som är den dominerande hotaktören. Sen är det klart att vi vet att Kina, Iran agerar också. Det finns också icke-statliga aktörer. I LVU-kampanjen såg vi en hel del av influencers och NGOs som agerade mot Sverige.
NGOs?
Ja, vad ska man säga? Icke-statliga organisationer helt enkelt.
Men jag undrar, alltså för de påverkanskampanjer som då har fått fäste, om vi tar LVU-kampanjen då till exempel, så här, vad är det som gör att de funkar så bra? Alltså vad är det som gör att människor delar dem? Alltså det måste ju vara PR-genier som sitter där i de här liksom, alltså är det call centers typ? Eller, alltså förstår du vad jag menar?
Det kan vara call centers och de behöver inte vara PR-genier. Det behöver finnas en sårbarhet, en grogrund för att någonting ska få fäste. En konflikt som redan går att utnyttja så att säga. En misstro. Här handlar det ju, i LVU-kampanjen så handlar det till viss del om ett utanförskap där människor misstror staten, man misstror etablerade medier, lita mer på någon man träffar i tvättstugan kanske, lita mer på någon man hör i en sändning långt bort ifrån som säger att Sverige systematiskt missgynnar muslimer, tar deras barn och så vidare. Det bygger ju på att det finns ett utanförskap som man kan utnyttja och det är ju någonting som vi måste komma till rätta med i Sverige i stort.
Men hur bra är vi då på svenska befolkningen på att inte gå på såna här grejer?
Jag tror att vi är hyggligt bra. Vi har ju en ganska hög utbildningsnivå och som jag sa tidigare, vi är, tycker jag, rätt bra informerade också och vi blir allt bättre. Samtidigt så utvecklas också tekniken. Genom AI så har det blivit mycket enklare, snabbare att göra mer trovärdiga budskap. Tidigare var det mer att det var identiska inlägg som spreds från olika fiktiva konton. Nu kan man göra de här inläggen lite mer olika så att det ser ut som att det är människor bakom, vilket det då inte är. Så att det är lite av en katt och råtta lek att hotaktörerna utvecklar teknik och vi försöker också utveckla teknik som hanterar deras...
Men det känns som en omöjlig uppgift på individbasis att kunna syna sånt här. Vad fan ska man göra?
Det är klart att det är i någon mening väldigt svårt. Och här måste vi ju ha techbolagen med oss. Vi måste ju se till att techbolagen gör ett bra jobb, ett bättre jobb än vad de gör
idag.
Vad
menar du med det?
Att de blir bättre på att rensa sina egna flöden från den här typen av koordinerat icke-autentiskt beteende.
Och här finns... Är det svårt för dem?
Ja, det kräver ju att man faktiskt aktivt tittar på det här och har det som en huvuduppgift. Nu kan man tänka sig att techbolagen har andra drivkrafter än just att rensa. De vill nog inte ha det här, men det kanske inte är deras prio nummer ett. Vi behöver ju göra den delen av instrumenten lite starkare. Och här jobbar vi ju inom EU, genom Digital Services Act och så vidare. Så det är ju viktigt att alla tar sitt ansvar här.
En kort fråga då. Om man är liksom bara en citat vanlig människa som säger, ja men har jag ändå tilltro till myndigheter, till oberoende liksom media, men ändå naturligtvis med kritisk förmåga att tänka själv och så vidare. Så här, hur hög risk är det att man själv hamnar i att bli en del av spridning av falsk information? Är vi safe eller är det liksom bara de som har vänt dygnet och börjar misstro månlandningen? Förstår vad jag menar?
Absolut. Alla kan bli lurade. Jag tror vi måste vara medvetna om det. Och man ska inte skämmas för att man har blivit lurad av en video på sociala medier som ju idag kan vara ganska realistiska eller väldigt realistiska. Men man måste vara medveten om att de här sakerna finns. Att det finns aktörer som vill utnyttja oss. Det kan vara liksom kommersiella kriminella syften bakom, men också kan det vara främmande makt som vill ha en politisk effekt med det de gör. Att ha den här medvetenheten och då också tänka lite innan man likar och delar vidare lite okritiskt. Är det uppseendeväckande information så är det ju alltid då rekommendationen att kolla andra källor. Vad skriver stora medier om det här? Vänta lite, vänta några timmar. Har det kommit en dementi eller liknande?
Okej. Men du, jag måste bara fråga då eftersom vi ska släppa dig snart. Det är att, så här jättesnabbt svar då på en komplicerad fråga. Vad gör ni då när ni stöter på någonting?
Vi rapporterar regelbundet till regeringen och regeringskansliet. Vi kan också ha direkt kontakt med de som är utsatta. Ser vi att en organisation, ett parti eller liknande är utsatt för någonting så tar vi ju den kontakten.
Ah, okej. Kan ni se det som, känner du att det är ett misslyckande att alla vaccinmotståndare ansågs vara konspirationsteoretiker?
Misslyckande för vem?
Skojade bara.
P3, Sveriges Radio.
Nej, men jag tycker inte att du behöver liksom varva mer. Det är den optimala maträtten. Ja. Det går inte. Du får i dig någonting lite sött. Du får i dig någonting kolhydrater i form av någonting gott. Och sen så proteinet i köttbullarna.
Nej, men andra människor, då liksom tar jag fram så lite patinerade gamla emaljerade fat och lägger upp så grillad persika och burrata och pistage vinägrett och grejer och bakar en focaccia. Och så fort jag är själv så äter jag en sak och endast en sak. Snabbmakaroner, köttbullar, färdiga. Ketchup.
Behövs ingenting annat. Det är den mest optimala rätten.
Men hur kan något vara så gott?
Det är, så är man tvungen att ta med sig en maträtt till en öde ö för resten av sitt liv, så är det väl den.
Har någon pratat med italienarna om snabbmakaroner?
Finns snabbmakaroner? Fast macaroni? Finns det någon annanstans än
Forte
i Sverige?
Forte macaroni!
Ja, rapido, el macaroni di rapido.
El macaroni di rapido. Nej, men det är, alltså, det är liksom, jag kommer få skulle inte jag ha ett socialt liv, vilket är strängt decimerat nu för tiden, ska sägas, så hade jag dött av skörbjugg.
Ja. För det är väl när man inte får i sig tillräckligt mycket med näringen.
Eller C-vitamin, va? Man äter samma sak bara.
Och det,
ketchup är väl C-vitamin?
Så du är safe.
I'm all good.
Jag säger det är den optimala rätten. Alltså världen are missing out. Mm. Den mest lättlagade, den mest allround goda. Det är väl ingen som på något sätt har någonting att säga emot om. Ja, kanske någon obstinat italienare bara för att. Mm. Men annars så, om man liksom är objektiv till hela den situationen, så är väl det den optimala rätten. Alltså så all around.
Ja, modifikation. Ibland varvar jag upp det med slantad grillkorv.
Ja, inte superförtjust i korv generellt, nej, så att det förstår, drar ner över mig. Men annars så, ja, nej, men visst. Mm. Ja.
Jävlar vad gott det
är. Ja.
Och så har jag en vas som jag fyller med is och så häller jag på apelsinläsk zero.
Ja, det är smaskigt. Men det var inte det vi skulle prata om, va?
Nej, vad var det vi skulle prata om?
Du var på väg in i någonting, verkade du
säga. Ett, grattis på namnsdagen, Lars.
Oj, vad mycket namnsdagar jag har blivit.
Visst heter du väl Lars Arne?
Ja, tack.
Lars Arne.
Ja, det var ju Arne här för ett tag sedan. Jag blev grattat för det. Vet du, jag har ju tyckt så här, nu när vi ändå är inne på det ämnet, med gamla töntiga svenska namn. Mm. Arne, Leif, Lars, allt det där. Det är ju, bättre de, kanske inte Lars då, men Leif, Arne och alla de. Mm. Det är att jag har gått i större delen av mitt liv och sen så har jag tyckt att det är lite fjantiga gamla namn. Mm. Men det har vänt för mig och jag tycker de är coola nu på grund av vikingarna.
Dansbandet?
På grund av vikingarna. På grund av
en gammal kvinna går omkring och pyntar i sitt hus.
Oh. Nej, men det blir en helt annan kontext då på något sätt. Det blir liksom inte bara så som man har tänkt på det innan.
Ja, nej, jag är ju jättesvag för våra föräldrars generationsnamn. Mm-hmm. Carina, Annette, Stefan, Sussi.
Ja, ja, där är jag inte
Janne.
Än, tror jag. Ja, just det.
Svag för det.
Ja, nej, men absolut. Allting går i cykler.
P3, Sveriges Radio.
Det börjar ju lida mot sitt slut nu. Men jag vill bara säga att jag är glad att du är tillbaka. Det är härligt att ha dig här. Och jag tycker att det är viktigt med ett varmt välkomnande. Så att man kan känna liksom att jobbångesten som kanske liksom tryter nu när första arbetsdagen är på ingång för många. Då.
Det betyder inte tryter, men jag älskar dig.
Ja, men tryter på. Ursäkta.
Tack David, jag är jätteglad att vara tillbaka.
Kände mig
glad att se dig.
Ja, du var det. Ja, det var, ja, men
kände jag längtade lite. Jag lyssnade på medierna i P1 häromdagen och då pratade de med Karin af Klintberg som har gjort den här Trustor härvad dokumentären och då refererade de till någonting hon hade sagt i morgonpasset och då spelades en liten snutt upp där din röst var. Ja. Och då satt jag i köket med min kille och så här: "Åh David." Och kände, "Åh David." Ja. Alltså, så kände jag.
Medierna i P1. Alltså det är ett papier-maché-vägg mellan mig och P1 nu för tiden.
Ja. De
älskar det är stort sett så att jag jobbar där. För allt content där är ju egentligen jag.
Alltså?
Känns det ju som.
Ja, hela P1, ja.
Hela P1, ja. Mm. Ja, det är väldigt, väldigt litet steg för mig att gå över dit.
Jag har lyssnat på P1 all min vakna tid nästan hela sommaren.
Har den levererat?
Verkligen.
De kan det där.
De kan det där. Men jag älskar också sommarserier på P1. För de kan vara så nischade.
Vad är det då?
Men det kan vara så här... det finns en serie som har gått i sommar som heter Stoff. Mm. Som är så här... Vi pratar om material som format oss människor. Men också vi människor som har format materialet. Idag, om glas. Och sen, nästa program handlar om plast. Mm. Och nästa program handlar om papper. Alltså du vet... en hel sommar.
Alltså. Ja, men där hade
alltså,
ju
det... alltså honör ja. Till mitt P1.
Det ni hörde nu, det var en hagelpipa i min mun gå av.
Men det var elakt mot de som har gjort det jättemysiga trevliga programmet.
Ja, men jag vet ju inte så mycket mer än det du har sagt. Nej. Men bara så här, ja men en serie av olika material man går igenom som har format människan och människan format den.
Ja, det är P1 på sommaren.
Ja, det är ingenting som jag hade klickat på kanske.
Jag klickar. Jag stänker om det.
P3, Sveriges Radio.